Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Johannes evangeliets 11. kapittel, fra den 21. versen. Martha sa til Jesus, «Herre, om du hadde vært her, skulle min bror ikke ha dødt. Men også nu vet jeg at Gud kommer at ge dig, vad du än ber honom om.» Jesus sa, «Din bror skal uppstå.» Martha svarade, «Jag vet at han skal uppstå i uppståndelsen på den yttersta dagen.» Jesus sa, «Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?» Hon svarade, «Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen.» Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Systrarna Marta och Maria, de hade skickat en budbärare till sin gode vän Jesus när deras bror Lazarus låg sjuk. Men istället för att skynda sig dit allt han kunde, så valde Jesus att dröja, och under tiden så dog Lazarus. Det kan ju låta som ett misslyckande. Hur kunde Jesus tillåta att något sånt kunde ske? Hur kunde han som är den allvetande guden dröja när han visste att det skulle leda till att Lazarus skulle hinna dö? Men det faktum att Jesus dröjde tills efter Lazarus död, det ledde ju till många välsignelser. Det ledde till att Jesus fick tillfälle att prata med Marta om uppståndelsen som vi har läst. Det ledde till att han fick stärka lärjungarnas tro, för de blev ju vittnen till att Jesus väckte upp Lazarus. Och många fler kom till tro på Jesus genom att han väckte upp Lazarus. Och även det att hans fiender började skynda sig att planera hans död, det är på något sätt också en välsignelse om vi tänker på allt det som Jesu död har lett till för oss. I Bibeln så är det mycket som är tvärtom jämfört med hur vi brukar tänka. Vi tycker att när någonting dåligt sker så är det helt enkelt någonting dåligt. Men Gud, han låter alltid goda saker komma ut av onda saker. Lidande kan vara en välsignelse när det leder till andra saker som är bra. Jesus sa, den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. I vår tid och i vår västliga kultur så har döden blivit något väldigt undangömt. Eller det har kanske länge varit så. Folk vill helst dölja döden så mycket det bara går. Man pratar inte om den. Man sörjer i det tysta. Men varför är det så? Varför vill inte folk prata så mycket om döden? Kanske är anledningen att folk är rädda för döden. Kanske för att det inte finns någon i det sekulariserade samhället som har några trösterika svar att ge när det gäller livet efter döden. Ja, när det inte finns någon tröst att få eller några säkra svar, ja, då blir man ju rädd och då undviker man att prata om det också. Men att fortsätta undvika prata om något, det brukar inte ta bort rädslan, utan snarare får den bara att växa ännu mer. Och som i alla andra frågor så kan vi som församling och kyrka, vi kan ju ha lätt att påverkas av hur samhället gör, eller hur samhället tänker, eller värderar olika frågor. Men här får vi prata om döden. Och här får vi till och med erkänna att vi är rädda för döden. Men att vara rädd för döden, det är ju visserligen ett svaghetstecken, egentligen. För när vi är rädda för något som egentligen är ofarligt, så är det ett tecken på att vi inte litar fullkomligt på Gud. Vi behöver inte vara rädda för döden, för Jesus har ju besegrat döden. men ändå så är vi rädda för döden. Men även om vi känner oss rädda, så tar Gud ändå emot oss. Och Gud vill inget annat än att ta bort vår rädsla. Här i kyrkan får vi prata om döden, för vi har botemedlet mot rädslan. Vi har det glada budskapet om att Jesus har besegrat döden genom sin uppståndelse från sin död. Och att du som tror på honom ska leva om du än dör. Ja, din själ ska aldrig någonsin dö, utan leva för evigt tillsammans med din frälsare. Och på den sista dagen ska din själ återförenas med din kropp, och du ska få vara tillsammans med Gud och Kristus och alla de heliga för evigt. Paulus, han skriver något i det första Korintierbrevet som skulle vara en passande segersång att sjunga på den sista dagen och i evighet. Paulus skriver: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Ibland kan man tänka så här då: tror jag tillräckligt starkt för att få komma till himlen? Brukar du ibland bli orolig eftersom din tro känns svag? Ja, hur ska man veta om den tro man har är tillräckligt stark? Jesus, han sa helt enkelt: den som tror på mig ska leva om han än dör. Och vi kan hitta många trösterika bibelställen i just Johannes evangeliet som den här texten är ifrån. Vi känner ju Johannes 3:16. Det finns många andra bibelställen i Johannes evangeliet som talar om det som vi äger genom tron på Jesus. Att vi är Guds barn, att vi har evigt liv. Vi ska inte gå förlorade, vi ska inte drabbas av domen. Vi har gått över från döden till livet. Vi ska aldrig hungra eller törsta, och så vidare. Men lägg märke till vad Jesus inte betonar i de här många bibelställena där han talar om tron. Han talar inte om vår tro är si eller så stark på en skala från 0 till 1, från 0 till 10. Vad betonar han då? Han säger helt enkelt att vi ska tro på honom. Tro på mig. Det är inte hur stark din tro är, utan det är vem du tror på som är avgörande. Vi brukar kalla det för trons objekt. Jesus är trons objekt. Och har vi bara det, så har vi allt. Så därför ska du inte grubbla på om din tro är tillräckligt stark. Om vi gör det, så blir den ju bara ännu svagare. Se istället på den tomma graven som förkunnar för dig att din frälsare har uppstått och besegrat döden. Fortsätt att lyssna till evangeliet om honom. Och på så vis vill Gud styrka din tro. Jag är uppståndelsen och livet. Vilka trösterika ord Jesus talar till oss idag. Men det finns någon som vill försöka ta ifrån oss dessa ord. Det finns någon som vill få oss att tvivla på och ignorera evangeliet. Plågas du av dåliga minnen ibland? Händer det att du blir påmind om saker i ditt förflutna som du ångrar? Djävulen, han är inte allsmäktig, men vi vet att han går runt som ett rytande lejon och försöker sluka oss. Och om djävulen inte lyckas med att locka oss till nya synder, så försöker han istället med en annan taktik. Då frestar han oss till att förtvivla över tidigare synder som vi redan har ångrat och som Gud redan har förlåtit. Han vill försöka förminska evangeliet och förstora våra synder. Det är som att djävulen säger: tro inte på förlåtelsen. Inte tror du väl att Gud kan förlåta en så stor syndare som dig? Grubbla lite mer över vilken stor syndare du är istället. Djävulen, han anklagar oss. Både Guds lag och djävulen anklagar oss. Men när Gud anklagar oss i sin lag, så gör Gud alltid det med syfte, med ett gott syfte. Han gör det med syftet att vi ska inse vår synd, för att sedan fly till Jesus för att få förlåtelse. Men djävulen, han har ett helt annat syfte med att anklaga oss. När djävulen anklagar oss, så vill han helt enkelt att vi ska se på oss själva och hur odugliga vi är. Djävulens syfte, det är att vi ska förtvivla. Du som sitter här idag kan kanske komma på någonting som du skulle vilja ändra på. Någonting som plågar dig. Men du som har det på det här sättet, hör vad Gud säger i sitt ord. Jag har kastat alla dina syndar i havets djup. Ja, om vi vill så skulle vi kunna gå ner till en sjö eller en älv och hitta en sten som får representera den där synden som vi ångrar så bittert. Så kan vi kasta den långt ut i sjön. Vi kommer aldrig att se den stenen igen. Precis så är det för Gud. Han ser aldrig dina synder igen. De är lika osynliga för honom som saker på havets botten är för oss. För våra synder är övertäckta med Kristi rättfärdighet och borttvättade med hans blod. Och genom tron på honom så ska du leva för evigt och aldrig någonsin dö. Det finns olika sätt att tvivla, men gemensamt för allt tvivel är att det riktar blicken åt fel håll. När vi tittar på oss själva istället för på Jesus, så börjar vi tvivla på vår frälsning. Och det är ju inte så konstigt, eftersom det inte finns något i oss som kan göra oss tillräckligt vissa. För vi varierar. Våra prestationer och gärningar, de varierar. Våra känslor, de svänger. Våra tankar flyr hit och dit. Nej, så det finns ingenting i oss som kan ge oss visshet. Vi ska inte se på oss själva för att hitta visshet, utan vi ska istället se på korset. På Jesus som har tagit bort alla våra synder. Precis som det står i Hebreerbrevet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vi kan se på den tomma graven som vittnar om att Jesus har gett oss evigt liv. Så vi behöver inte vara rädda för döden. Vi behöver inte oroa oss för om vår tro är tillräckligt stark. Vi behöver inte förtvivla över våra synder. Utan istället så får vi rikta våra blickar på vår frälsare. I evangeliet, i ord och sakrament. I dopet tvättade Jesus dig ren från alla dina synder och gav dig evigt liv. I nattvarden som vi har firat idag, så stärker Jesus vår tro. Där vi varje gång får ta emot syndernas förlåtelse genom hans kropp och blod. Martas bekännelse, den lyder så här. Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Vi förstår utifrån Martas bekännelse att hon är en troende människa. Och det här är också lite fint tycker jag, för i en annan bibelberättelse så ställs inte Marta fram som någon förebild när hon är hemma, Marta och Maria. Hon håller på med allt möjligt i hemmet istället för att lyssna på Jesus. Men så den här bekännelsen tycker jag är fin, för då får vi en annan bild av Marta som kommer med den här bekännelsen som visar att hon är en troende. Men låt oss säga någonting om tron och bekännelsen. Frälsningsverket som Jesus har fullbordat, det är Guds verk. Men det finns också någonting mer som är Guds verk. Det är att Gud har frälst oss genom tron. Tron är också Guds verk. Så både frälsningsverket som redan har ägt rum är Guds verk. Och tron som vi har i hjärtat, det är också Guds verk. Och det är den helige ande som har fött oss på nytt genom evangeliet och skapat tron i våra hjärtan. Som gör att vi tror att Jesus är vår Herre och Kristus och Guds son. Som Marta också bekände. Som det står i Efesierbrevet. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så tron är Guds gåva. Og hvilken trøst det at troen Guds verk og Guds gåve. For om det skulle bero på, om troen i seg selv skulle bero på oss til noen del, hur skulle vi då någonsin veta säkert om vi faktiskt har en tro som duger eller inte? Men tack och lov så är det Guds verk och Guds gåva. Och som en frukt av den här tron så kommer det bekännelse från våra munnar. Och det är en frukt av tron, det är inte något villkor för tron, utan det är en frukt av tron. Låt oss betrakta de tre delarna av Martas bekännelse. Hon säger lite olika saker om Jesus, vem han är och vem hon tror att han är. Marta bekänner honom som Herre. Många människor kunde kalla Jesus för Herre för att vara artiga och utan att mena något särskilt med det. Och på den yttersta dagen så finns det också någon som kommer att kalla Jesus för Herre utan att de egentligen tror på honom som Herren. Jesus sa i bergspredikan, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Men när Marta och vi och alla de troende bekänner Jesus som Herren, då betyder det att vi bekänner honom som sann Gud. Och Gud själv, han behöver ge oss en sån tro. Eftersom vi av oss själva inte kan tro att en människa också kan vara sann Gud. Så det är någonting övernaturligt. Tron på det. Paulus skriver, ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. 1 Korintherbrevet 12. Marta bekänner Jesus också som Messias. Han som skulle komma till världen, säger Marta. Många judar, de gick och väntade på en politisk messias som skulle lösa deras jordiska problem, som skulle skapa ett starkt Israel igen. Men den sanna tron på den sanna messias, det är snarare en tro på messias som skulle ta bort våra synder, ta bort hela världens synd. Att han skulle komma för att fullborda allt det som profeterna hade lovat om honom. Och Johannes skriver i sitt första brev, var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och när det står att Jesus är Kristus, då kan vi också tänka att Jesus är Messias. Messias är det hebreiska, den hebreiska varianten, och Kristus är den grekiska översättningen av det hebreiska messias. Men inte nog med det. Marta bekänner också Jesus som Guds son. Att Jesus är Guds son kan också en del säga. Jehovas vittnen kanske kan gå med på att Jesus är Guds son. Men de menar inte därmed att han är sann Gud från evighet av samma väsen som fadern. Men Marta tror att Jesus verkligen är sann Gud, som är allsmäktig och som har en förmåga att väcka upp sin bror Lazarus. Och Johannes, han skriver om sådana som tror att Jesus är Guds son. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Marta tror och bekänner alla dessa tre saker. Hon bekänner Jesus som Herren, Messias och den sanna Guden. Och inte nog med det, hon tror också på det som Jesus precis hade sagt om sig själv. Hon började med att säga ja, ja Herre. Hon gav sitt ja till det som Jesus precis hade sagt. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och genom att vi tror på Jesus som sann Gud och som frälsaren, precis som Marta gjorde, så skänker Gud oss evigt liv och uppståndelse på den yttersta dagen. När Jesus samtalade med Marta så sa han mycket om liv. Och det här kan vara en särskild tröst för alla som känner sig trötta eller svaga. Alla som är sjuka eller skadade eller har någon fysisk plåga. varje gång vi skulle önska att vi hade bättre hälsa eller kände oss piggare, så kan vi hämta tröst från Jesu ord om liv. Det lilla ordet liv, det är bara tre bokstäver, ganska litet ord. Det kan vara lätt att missa, men det rymmer väldigt mycket. För du som sitter här idag, du är levande på fler än ett sätt. Du är fysiskt levande som alla andra människor. Men du är dessutom också andligt levande. För Jesus sa, den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Där talar han om andligt liv. Men du är levande på ännu ett sätt. Du är till och med evigt levande. För Jesus sa, den som tror på mig ska leva om han än dör. Så vi har det eviga livet redan här och nu. Och vilken tröst allt det där är att komma ihåg när vi känner oss trötta eller svaga. Eller när vi känner oss rädda för döden. Då kan vi påminnas Jesu ord som försäkrar oss om att vi har andligt liv och evigt liv också. Kära vän, du ska aldrig någonsin dö, för Jesus har gett dig evigt liv. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du ger oss liv i överflöd. Både fysiskt liv, andligt liv och evigt liv. Låt det här vara vår tröst i våra liv när vi känner oss trötta eller plågas av någonting. Ta bort vår rädsla för döden och bevara oss genom det här livet och in i det eviga livet. Amen.